Del 5. Himmels begravning, 80 människomåltider och en kannibalkokbok. Sådär, nu kan vi sätta igång. Jag ber Arnold berätta om en speciell begravning som för oss i väst verkar väldigt främmande, minst sagt. Det kan vara en ganska otäck historia, så de som inte vill höra kanske kan spola fram en liten stund eller hålla för öronen.
Jag läste om någon ganska så läskig, så för dem naturlig, men för oss här i väst väldigt udda, den här begravningsceremonin när de, vad jag förstod det som, att de nästan delar upp och högt upp på någon bergstopp och sen att fåglarna...
Ja, du menar himmelsbegravning.
Himmelsbegravning, ja, precis.
Ja, fint. Ja. Ja, det är ju så kallt. Du kan inte gräva. Vad ska de göra? De får liksom ha människoslaktare som hugger upp det i bitar och så kommer ju örnar och gamar och hämtar, så tar de ju kroppen symboliskt till himlen. Själen har ju redan gått vidare.
Ja.
Så det är, men det är ju rätt som... starkt att säga det.
Alltså, lite, ja, det förstår jag. Det förstår jag. Ja, du såg detta då? Alltså med,
ja. Ja. Liklukten och allt. Ja, väldigt så nära. Liksom.
Och det hade du någon speciell präst då? Eller den här som skötte detta då? Liksom.
Ja, det var ju ceremoniella, ja, människoslaktare faktiskt. Som gjorde ju det naturligtvis.
Ja.
Det var ju som begravningsentreprenör kan man säga.
Ja.
Himmels begravning. Sky burial. De kallar det för Biagator, vilket fritt översatt betyder giving alms to the birds eller to carry to the mountain. Majoriteten av det tibetanska folket följer Vajrayana buddhismen som lär ut transmigration eller reinkarnation av andar. Det finns inget behov av att bevara kroppen eftersom det nu bara är ett tomt kärl. Fåglar kan äta det, eller naturen kan få det att sönderdelas. Himmelsbegravningens funktion är helt enkelt att göra sig av med resterna på ett röst sätt som möjligt. I stora delar av Tibet och Qinghai är, som Arno själv nämnde, marken för hård och stenig för att gräva en grav på. Och på grund av bristen på bränsle och timmer var himmelsbegravningar vanligtvis mer praktiska än den traditionella buddhistiska kremeringen. Tidigare var kremering begränsad till höga lamor och några andra dignitärer. Men modern teknik och svårighet med himmelsbegravning har lett till en viss ökad användning av kremering av även vanliga människor. För oss kanske lite mindre beresta personer kanske vi nöjer oss med att bekanta oss med cykelreparatörer, kockar, lärare, tuk-tuk-förare eller kanske turistguider på våra resor. Men heter man Arnold Wernersson och är lite äventyrligt lagd vill man ju inte missa chansen att bekanta sig med även andra, kanske lite udda människor från andra delar av samhället som både haft ett lite annat yrke men även en annan, för att uttrycka det milt, annorlunda kosthållning.
Jag blev kompis med en begravningsentreprenör som hade ätit 80 människomåltider i sitt liv.
Det går fort när Arnold berättar sina anekdoter från sina resor och jag hinner knappt höja på ögonbrynen åt denna bizarra mening och innehåll. Men bara för att förtydliga det hela så menas i det här fallet 80 människomåltider, alltså att personen i fråga, det vill säga begravningsentreprenören, enligt egen utsago ätit köttet från 80 olika människor. Nu känner ju inte jag mannen i fråga, men säg att han tog till lite i överkant när han berättade det för Arnold. Trots det måste det ju medges att även om det bara inom citationstecken rör sig om 40 människomåltider, så måste det anses som vara ganska udda.
Han var också begravningsentreprenör. Väldigt gentleman.
Okej.
Okay. Absolut.
Gentleman. Hur var han att prata med dig? Liksom det var...
Ja, inte så lätt. Vi försökte lära oss ord och sånt. Va? Nej, det var inte så lätt, men det händer och fötter och så. Trevligt.
Ja.
Jag kan inte låta bli att dra lite på smilbanden åt denna väldigt udda berättelse och aptit på människokött som fått mig att tänka på en liten bok jag fick av min vän och vid tillfället kollega Glenn för många år sedan. Boken var tryckt 1979 och var ganska tunn och inte mycket större än en pocket men med hård pärm. På framsidan fanns det en avbildad tecknad stor svart kittel eller gryta över en öppen eld med flammande lågor. I grytan sticker huvuden upp och nakna överkroppar från 4 personer representerade från olika samhällsklasser. Det är en militär, en läkare, en sångerska, ja, kanske idag skulle kunna motsvara en blond influencer och en advokat. Titeln på boken var skriven högst upp på framsidan i stora versaler. Kokbok för kannibaler. Jag läser innantill inledningen. Kannibaler och kannibalism är i utdöende. Det beror på att kannibaler äter människor, vilket måste betraktas som direkt hälsovårdligt. Om man tänker på hur folk är, hur mycket gift finns det till exempel inte i en politiker? Vilka elakartade ämnen ryms inte i en medelstor militär? För att inte tala om journalister. För det fåtal kannibaler som fortfarande finns och som envisat med sin ohälsosamma diet kommer här den första kokboken för kannibaler. Liksom andra kokböcker ska inte heller denna kokbok läsas i ett streck. Högst ett kapitel åt gången, annars kan man inte tillgodogöra sig all den näring och kunskap som denna bok förmedlar. Citat från kannibalboken. Krögar är riktig festmat. De är ofta välmatade, runda och goda. De bistår gärna med rågning och man behöver därför ingen kokbok när man tillagar krögare. Det är bara att fråga dem själva om hur de vill bli anrättade. Om man själv är restaurangägare och driver matställe för kannibaler kan man gott ta extra betalt för krögare. En saltad räkning är något som krögaren själv uppskattar. Popstjärna. Popstjärna har en exotisk och främmande smak. De är kannibalernas kinamat, eller som vi också skulle kunna kalla det för comfort food eller snabbmat. Popstjärnan har ofta en intressant, lite en annorlunda smak av marijuana, LSD och avslagen starköl. Popstjärnan ska avnjutas i små mängder åt gången. Annars kan det vara skadligt. Det behöver inte kryddas tvärtom utan gå att äta som de är efter att de har tvättats noga och fått koka upp i lättsaltat vatten. Popstjärnor räknas som vilt, är svåra att fånga och ofattbart dyra. De flesta betingar ett överpris men eftersom många kannibaler är beredda att betala så trissas priserna upp till absurda. Vill ni få del av fler recept? Gå gärna in på vårt Instagramkonto och titta. Tillbaka till Arnold och kannibalmuseet i hönshuset.
Där ser du en klubba av en höftkula från en häst. indianklubb.
Ja, du ser jag där. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, men vad intressant. Alltså, så,
För mig är nästan det största och starkaste känslan vid en resa känslan av frihet och den lite pirrade känslan inför det främmande äventyret som väntar. Eller som den äldre mannen jag intervjuade i Hör lite skämtsamt uttrycker det på min fråga.
Vad är det bästa med att resa då?
Komma ifrån skitet.
Komma från vardagen lite?
Absolut, uh-huh. Absolut.
Största frihetskänslan på dina resor?
Jag måste säga så här, att när jag har sett, jag tycker att alla ska resa, spelar ingen roll om du tar en charterresa till Mallorca eller vad som helst eller sticker ner anywhere, utan det är just mötet med folk, alltså att man är öppen så man träffar folk, va? Det tycker jag är viktigt, alltså. Mm. Det spelar ingen roll var man reser och så. Men det är klart att jag har ju 13 länder kvar nu. Jag har varit med om att starta något som heter 100-klubben med Gunnar Mattsson. Nu är Reinel och Sansan i ordförande nu. Så jag är inte med i styrelsen längre. Men ja, vad är vi där? Vi är väl en bit över 80 medlemmar kanske.
Ja, okej. Och det är alla de, då ska man ha besökt 100 länder, eller ni har aspirant, ja, också som kan, ja, man har 50 ja, länder eller
ja,
mer.
Ja, aspirant och hangaround så att säga.
Ja.
Men det är ju 100 länder som du måste besökt, va? Och sovet över är ju så. Och där är ju vi är ju lyckligt lottade i Sverige. Jag har 13 länder kvar, men i klubben tror jag det är 9 stycken som har gjort alla världens länder. Kan du tänka dig? Klubb100.eu är mailadressen. Jag tror det är typ 250 eller 280 människor i hela världen som har sett alla världens länder. Sen har vi ju några andra stora äventyrare, Siby och Hardenmark, Jarl Hardenmark, som har ju sett alla världens länder och alla världens territorier och sånt.
Ja.
Där finns några riktigt stora äventyr i Sverige faktiskt. I'm a traveling spirit, I've seen many shores. From the West Pacific to the island of Kenya, they treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all.
Jag läser lite mer om klubben på deras egna hemsida. Klubben bildades av Gunnar Mattsson och Arnold Wernersson i en wadi i Oman 1996 och alltså nu mer än 25 år på nacken. Vi räknade i 193 FN-länderna plus Taiwan och Vatikanstaten. Således är maximalt antal besökta länder enligt vårt sätt att se på saken 195 stycken. Vi har årsmöte utomlands udda år och i Sverige jämna år. Senaste årsmötena var på Malta 21 och i Kiruna 22. Och nästa årsmöte äger rum i Venezuela. I sin senaste bok som Arnold har släppt skriver han bland annat i ett kapitel om en minst sagt väldigt udda föreningsstämma i Gabon som närmast kan beskrivas som ett kapitel i en Tintin-bok. Boken heter Arnolds äventyr, minnen från vår förtrollade planet, och den kan varmt rekommenderas.
Ni startade den här Oman 95, eller var det en kompis till dig någonstans, ja, som ni klubbade igång att ja, det här ska vi starta?
Ja, ja, så ja. Du har verkligen läst på.
Och vartannat år har ni i Sverige och sen vartannat år utomlands. Ja, nu var det i slutet på juli i Venezuela, tyckte jag stod på hemsidan. Stämmer det eller?
Ja, just det.
Ja.
Jag har varit där, vet du, och rest runt. Så jag kommer inte med då.
Nej.
Tyvärr.
Nej.
Men jag var ju med i Kiruna och sånt. Men jag hoppas att nästa år blir ett årsmöte på ett ställe där jag inte varit.
Ja, det är klart.
Så det hade ju varit kul ju.
Men det är ju intressant också på hemsidan där, för det är ju fantastiska reseskildringar från era resor och sådär som folk faktiskt skriver och sådär.
Ja, helt otroligt. Just nu planeras en gruppresa till Nordkorea.
Okej.
Okay, det är fortfarande stängt land.
Ja.
Efter pandemin då. Så de har inte öppnat det nu, det tror jag inte.
Nej.
Men där hade jag ju varit, tycker jag, varit kul.
Det är ett av de 13 som det inte har varit.
Ja, just det. Jag har inte varit i Chile, Uruguay och Ekvatorialguinea och Centralafrika och Liechtenstein och Mauritius har jag inte sett. Och Bangladesh har jag inte varit i. Och Bhutan och Brunei och Irak, Afghanistan, Tonga, Tuvalu, Nauru, Kiribati. Ja, det är väl de. Men sen kan man ju gå vidare och besöka massa territorier jorden runt.
Ja, det finns väl oändlighet.
Kan bilda provinsen och du vet Balearerna i där Mallorca är och alla möjliga, va. En fantastisk klubb. Allt från gamla diplomater ner till postgubbar.
Ja.
Sen är jag också med i någon rätt trevlig förening, tycker jag, som heter Travelers Club. Det är lite mer det är kanske lite mer direktörer och sånt. Men rätt så kul förening, och det finns en väldigt trevlig skånsk avdelning också som heter Travelers Club, som är ju goa typer.
Okej, okay. Och då träffas ni någon gång om året?
Ja, jag brukar vara med på årsmöten och så kanske något annat.
Ja.
Men och sen har vi ju i 100-klubben har vi ju avdelnings, liksom vi har ju kanske Göteborgstrakten har man lite after work-möten.
Ja.
I Malmö håller vi på lite och i Stockholm och så vidare. Det är lite kul. Så man har lite kontakt med alla dessa goa typer, va?
Ja.
Ja, faktiskt. Alla dessa härliga och många härliga kvinnor också som är med och som är verkligen helt orädda och helt fantastiska resenärer. Verkligen kul. Transnistrien hade vi årsmöte i. En utbrytarrepublik till Moldavien. Så det har ju blivit inne nu med Ukraina-kriget.
Ja, okej.
Där ser du Transnistriens flagga, det med gröna bandet på.
Arnold visar en flagga som hänger i taket en bit ifrån oss.
Ja, den är med röd och sen grönt band.
Ja,
okej. Vad är den senaste resan som du var på då?
Det kommer jag inte ihåg.
Nej.
Vilken, vad skulle det vara?
Jag vet inte heller. Jag undrar om du...
Ja, det var väl långresan var Burundi och Sydsudan. Okay. Det är 5 veckor sedan eller något sånt.
Ja.
Och sista resan nu var väl, ja du. Det var nu när jag och Ann-Britt vi har 3 barn, Chanti och Odin och Viktor. Och Viktor var hemma. Så då drog vi till Vitemölle och badade nu idag. Det var väl sista resan.
Jaha, okay, senaste
resan.
Senaste, ja. Ja, men det är inte illa det.
Absolut inte.
Om du fick göra om en av de här alla resorna du har gjort, vilken skulle det vara? Till alla de här länderna?
Jag fick ju vara med om när en sån här helig krokodilceremoni. När man slaktade en zebutjur och gav ut blodet till heliga krokodiler som hade mänskliga andar i en sjö i Madagaskar. Och då kom de här enorma krokodilerna upp på land. Och där står hela bybefolkningen och klappar händer för att de inte ska anfalla dem.
Okej.
Okay. Det var ju en väldigt häftig grej. Jag skulle gärna vilja se mer av Madagaskar, tycker jag.
Uh-huh.
Ja. Vi var på en ställe. Var det inte så att när pågen blev omskuren så skulle mammans bror äta upp förhuden för att spara kraften från pågen, tror jag. Det var något sånt konstigt.
Ja, det är rätt udda.
Ja, ja. Så det är, men väldigt trevliga människor, fina, så var det ganska intressant och väldigt skövlat, men det är också väldigt intressanta kulturer där och begravningskulturer och så. Mycket tigerhajar.
Ja.
Ja.
Är det någon resa som du kände att det här kunde vara, resan kunde vara ogjord?
Ja, det kan man göra. Det finns
en stycke, ja.
Finns faktiskt.
Ja.
Men det ska vi inte gå in på.
Nej, nej. Arnold kan inte sluta att berätta anekdoter om sina resor och visar ständigt upp nya föremål. Jag har haft ett par som har varit hos mig 12 gånger, berättar han.
Jag har haft ett par som har varit här 12 gånger. Faktiskt, det är sant.
12, ja. Men du, jag menar, varje gång om man nu besöker 12 gånger så kommer det vara nya grejer som du ser i det här liksom hela...
Ja, så är det ju.
Vad är den senaste grejen tillskottet till då?
Det är en sten från ett litet berg jag klättrar upp i utanför Joberg i Sydsudan. För där fanns ju ingenting i Sydsudan att köpa. Så den stenen tog jag. Och den tvättpåsen tog jag faktiskt för att jag skulle kunna
Joberg få... Hotell.
Joberg Hotell. Att jag skulle kunna få en bekräftelse att det har varit där.
Ja, fan,
det hade... faktiskt. Alltså. Och här är någon rolig grej, där är Ölleköpssmällen. En flugsmälla som vi säljer i byarföreningen. Den ger inte fläckar på väggar eller tak. Det är en sån fin uppfinning.
Asså?
Av två uppfinnare som här är utanför Önneköp som har gjort det.
Oj, den var inte... Vad kallar ni för, sa du?
Önneköpssmällen.
Önneköpssmällen? Mm,
fantastisk alltså. Klattskick snabbt på flygans bak ger ingen fläck på väggar eller tak.
Den är ju skitsmart ju.
Ja, det är den.
Nu får vi gå in och ta en kaffe.
Spring in till vänster där i dörren.
Ja.
Efter guidningen i Kannibalmuseet bjuder Arnold mig in till boningshuset över en kopp kaffe. Där fortsätter han berätta om sina resor. Det har börjat regna lite utanför, så vi skyndar oss in.
Last night I had a dream of us coming together. Last night in my dream I saw unity. I had a taste of democracy and I felt safe. East to the west and south to the north, people were living in peace. Seeing the eyes of justice everywhere. Every land was thriving with love and prosperity. And I woke up asking myself, oh, I woke up asking myself, why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable peace?
Du har lyssnat på det femte avsnittet i podden Originella människor. Podden är en Gärdsmygen produktion från 2023. I nästa får ni lyssna på det här.
I Haiti gjorde jag en idiotgrej, för då var jag hos en voodoo-doktor och var med om otroliga ceremonier i Haiti. Alltså. Då hade han kokt en svartvit katt i en gammal gryta. Och då skulle jag vara med och äta den här avskedsmåltiden. Jag kände att jag ville inte äta den katten. Alltså. Absolut, att jag ska absolut inte äta katten. Alltså. Och jag är med klart ska jag äta katten. Nej, jag ska inte äta katten. Jo, du ska äta katten.
Svårt i den situationen också, ja, kanske att
stå på att ta med. Det är lite så
liksom.
Och jag åt en 4-5 bitar på kattahuvudet till slut. Och det skulle jag aldrig gjort. Alltså.
Missa inte det.